Jag vill tacka och prisa Herren än en gång och tacka Herren också för detta med församlingen. Jag vill tacka dig himmelske Fader för att vi får vara delaktiga i din frälsning och i ditt rike och i din församling, Herre. Vi tackar dig för att du har skapat församlingen som ett andligt hem för oss. Jag tackar dig för vad församlingen kan få betyda. Vi tackar dig för vittnesbördet vi fick lyssna till från Gunnela här, Herre. Om vad det har betytt för henne. Jag tackar dig för detta underbara, Herre. Välsigna oss nu tillsammans när vi fortsätter att studera ditt ord. Och fortsätter att tala om vad församlingen kan få betyda, Herre. Vi ber om det i Jesu namn. Kom helige Ande och gör ordet levande för oss. Att vi ser och upptäcker dessa sanningar, Herre. Och att det får betyda ännu mer för oss i Jesu namn. Amen. Amen. Så gott att få höra det här vittnesbördet som du gav oss, Gunnela. Alltså, jag får be om ursäkt att förra mötet så sa jag Gunnel. Men så blev jag upplyst. Och det är väldigt bra med fikapauser, för då kan man få veta ett och annat. Och jag fick veta att det skulle vara ett A efteråt. Så nu har jag förstått vad du heter. Och jag har fått hennes förlåtelse också. Hon var väldigt snabb att förlåta. Ja, det är bibliskt. Du hade tagit vara på undervisningen. Ja, vad fint. Ja, men så gott att höra det här vittnesbördet som du gav här om vad församlingen har betytt för dig. Och jag tror att vi behöver dela de vittnesbörden också och uppmuntra varandra. Och jag tror att det finns väldigt mycket av den här kärleken och värmen i er församling. Och jag tror också att det är en anledning till att människor söker sig till er. Det är en anledning till att ni har så mycket barn och föräldrar som kommer på de där torsdagarna. Det är en anledning till att också människor som har det svårt på olika sätt kommer till er och söker er gemenskap. De känner den här värmen, för det känns och det märks, vet ni, när den finns, och det känns och märks när den inte finns också. Så därför så vill jag bara uppmuntra er i det, och som jag har sagt både igår kväll och idag, att när vi läser Romarbrevet 12 här och går igenom de här olika kännetecknen, så kan det också vara mycket man känner igen sig i, och där man med glädje och tacksamhet bara kan notera att ja men så här är det ju faktiskt hos oss. Det här känner vi igen. Och då får man, och den uppmuntran kan man behöva också. För ni vet att ibland blir man hemmablind. Och man kan vara hemmablind för fel och brister, men man kan också vara hemmablind för positiva saker som faktiskt finns i församlingen. Och som man, det blir så gammalt och vant så man liksom inte märker det. Va? Men då behöver man bli påminn om det. Och uppmuntrad utav det. Så det är också syftet med den här undervisningen och det här kapitlet Romarbrevet 12. Nu har vi gått igenom då fyra olika kännetecken på en levande församling och en förnyad församling. Och det första var att en sån församling består av överlåtna medlemmar som har ställt sina liv till Guds förfogande och lever i lärjungaskap. Och det andra som vi talade om då, det är att en levande församling lever i en ständig process av förnyelse och förvandling. Och vi behöver den ständiga processen av förnyelse och förvandling. Det var igår kväll vi talade om det. Och sen nu före kaffet idag så har vi talat om att en levande församling har en mångfald av gåvor och tjänster. Och där alla behövs. Och där vi kan hjälpa varandra att komma i funktion utifrån våra gåvor och tjänster också. Och sen talar vi också om detta som då Gunnela var inne på här, den senaste punkten före fikat. Att en levande församling har en varm och kärleksfull gemenskap. Nu ska vi titta på verserna 11 och 12 igen. I Romarbrevet 12, verserna 11 och 12. Var inte tröga när det gäller iver. Var brinnande i anden. Tjäna Herren. Var glada i hoppet, tåliga i lidandet och uthålliga i bönen. Och den femte punkten, det femte kännetecknet som jag vill lyfta fram då, det är att en levande och förnyad församling präglas av helig iver, hängivenhet och glädje. Präglas av helig iver, hängivenhet och glädje. Lägg märke till att de här två verserna som vi läste, de handlar om det. Var inte tröga när det gäller iver och var brinnande i Herren, eller brinnande i anden, och tjäna Herren och var glada i hoppet, stod det. Och lägg märke till att de verserna finns mitt i kapitlet. Mitt i det här intressanta kapitlet som består av 21 versar så har vi de här verserna 11 och 12. Och det tycker jag också har någonting att säga oss. Att det här är så viktigt, det här är så centralt i församlingslivet. Att det får finnas den där heliga hängivenheten och ivern och också glädjen i Herren som vi får ha tillsammans. Nu tror jag också att det har ett sammanhang med det som vi förra punkten som vi talade om. Den där kärleksfulla gemenskapen handlar ju om att vi ska dela både härlighet och lidande med varandra. Därför att det kristna livet, livet i Kristus och församlingslivet, det består både av mycket härlighet, Guds härlighet, välsignelserna i Kristus, alla positiva goda saker som vi får uppleva tillsammans med Herren och med varandra, men också lidande. Lidande därför att vi är människor och därför att vi lever i en värld som är den skadade skapelsen. Där det finns denna tidens lidanden kommer vi inte ifrån, utan de finns där. Men tänk att vi kan möta dem tillsammans. Också ett lidande för Kristi skull, som jag tror kommer att bli mer och mer påtagligt ju närmare Jesu återkomst vi kommer. Och med tanke på det klimat som råder i vår värld idag, va? Och i vårt eget land, så kostar det på att vara en lärjunge, att vara en kristen och att vara en levande församling. Och vi möter också motstånd. Det finns ett lidande för Kristi skull. Men i församlingen så delar vi både härligheten och lidandet med varandra. Och också, vi gläder oss när det går bra för någon, när någon får bönesvar, när någon gör andliga upplevelser. Så ska vi inte vara avundsjuka, utan då prisar vi Gud för det. Och när någon lider nederlag och har det jobbigt och misslyckas, då ska vi inte peka finger åt den. Jaha, det var väl det jag trodde. Eller ja, den är så svag och det är inget att lita på. Utan då lider vi med den. Då går vi in under det lidandet. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Om en lem lider, säger Paulus i en annan text i första Korinthierbrevet 12 där, då lider alla de andra med den. Men i allt detta så kan vi också få ha en helig iver och hängivenhet och glädje. Och om nu en kärleksfull gemenskap skapar en atmosfär där människor trivs, så kan vi också uttrycka det så här. Att en atmosfär av helig hängivenhet, iver och glädje skapar en atmosfär där den helige ande trivs. Och nu är det väldigt viktigt att i en levande församling så är det både en atmosfär där den helige ande trivs och har utrymme, och där människor trivs och känner sig hemma. Och det är där det hör ihop. Det gör det faktiskt. Så det är viktigt att det både får finnas en atmosfär där den helige ande trivs och känner sig hemma. Att här får jag vara med och här får jag verka. Men också att människor känner att här finns det plats för mig. Här är en öppen dörr. Här får jag känna mig välkommen. Och ju mer de där två sakerna får fungera tillsammans, desto mer levande blir församlingen. Och desto varmare blir församlingen. Och desto mer attraktiv blir församlingen också för sökande, längtande människor. Och låt mig säga det också inledningsvis innan jag går djupare in i den här punkten. Att vi lever i en oerhört intressant tid i Sverige just nu. Samtidigt är det en väldigt motsägelsefull tid. Därför att å ena sidan så har vi ett växande motstånd mot oss som kristna och mot våra församlingar. Och då talar jag om myndigheter och jag talar om massmedia och deras påverkan på människor. Och där har det blivit allt tuffare och hårdare emot oss kristna. Och jag tror att det kommer bara bli ännu värre. Jag tror inte att det kommer att bli lättare. Utan jag tror det kommer att bli mer och mer av sådant. Och det får vi räkna med. Men samtidigt, och det är det som är så underbart, så finns det en växande andlig längtan i Sverige på gräsrotsnivå bland människor. Det gör det. Och de som arbetar mycket med utåtriktad evangelisation, och vi har förmånen att ha kontakt med flera sådana och sådana organisationer som jobbar ute bland människorna där de finns, va? Ja, men de säger ju ständigt, det är hur öppet som helst. Det är så mycket längtan ibland människor idag. Om man bara liksom kommer ut till dem där de finns och börjar prata med dem och delar ut biblar och så vidare, så finns det så mycket öppenhet och så mycket längtande människor. Och jag säger numera i varje församling som jag besöker: vet ni att väckelsen i Sverige har börjat? Vet ni det? Den har börjat. Den har börjat och den sprider sig mer och mer. Och vi ska bara be om Gud, låt den bryta igenom i kommun efter kommun, i stad efter stad, i samhälle efter samhälle, plats efter plats, bygd efter bygd. Låt denna väckelse som faktiskt har börjat i vårt land få växa sig allt starkare, också beröra den här bygden. Och därför är det spännande tider nu att vara med. Tuffa tider, ja, men också härliga tider. Precis som Levi Petrus skrev i en av sina sista böcker, brytningstider, segertider. Det är båda delarna alltså. Och då är det viktigt att vi är med på banan liksom. Och då vill Herren använda oss. Han vill göra det. Han vill använda var och en av oss. Ta bara det här med hur Gud använder vår senaste evangelist som Gud har rest upp i Sverige, Sebastian Staxet. Jag säger att jag inte varit med om något liknande under min livstid. Och ändå har jag varit med ett tag. Visst har vi haft tältmöten förut, men inte av den dimensionen. Visst har vi nått en del ofrälsta, men inte alls så många. Visst har vi bett med människor till frälsning, men inte sådana skador. Inte under min livstid i alla fall. Eller har jag dåligt minne? Ni som är lite äldre än mig, ni kanske har varit med om sånt. Men jag har inte varit med om det. Och detta är ett av flera mycket starka tecken på vad Gud håller på att göra i Sverige idag. Nu vill han ha oss med på banan. Och nu vill han använda oss. Och då är det viktigt med den här heliga ivern och hängivenheten. Hängiven andlighet är något som Herren söker efter. Titta, ska ni se på en klassisk text i andra krönikeboken. Det 16 kapitlet och den 9 versen. Andra krönikeboken 16:9. För Herrens ögon sveper över hela jorden. För att stärka den som med sina hjärtan ger sig hän åt honom. Alltså Herrens ögon som ser allt och som sveper över hela jorden. Söker, spanar, letar ivrigt efter vad då? Efter människor med hängivna hjärtan. Som har hjärtan som ger sig hän åt honom. Som har helig hängivenhet. Och man skulle också kunna säga att Herrens ögon spanar efter församlingar med helig hängivenhet och iver. Jag glömmer aldrig när jag blev uppmärksammad första gången på det här ordet. Och blev starkt berörd av det. Det var när vi var nygifta. Jag tror jag ska ta och berätta det. Vi var nygifta och vi bodde i Alingsås. Det ligger några mil utanför Göteborg som ni vet. Och den här lördagen så åkte vi in på en konferens som var på Björngårdsvillan. En karismatisk konferens där som var jätteintressant. Och vi var där en stor del av dagen. Och så hade vi parkerat bilen där utanför någon, vad det nu heter, någon teater någonstans. Här hade vi parkerat bilen utanför. Och så när vi kom dit och skulle åka hem då, så hade ju, det var ju frost så att låset hade ju fruset va. Och då gjorde jag något som man inte ska göra i ett sånt läge. Jag hade ingen låsspray med mig heller. Så jag satte in nyckeln och så bröt och bände jag. Det ska man inte göra. Man ska spraya och man ska, om man har det, om man har möjlighet så tänder man liksom och en tändsticka eller något så att man får värma upp va. Men jag bröt och bände och så stod jag där med halva nyckeln i handen. Och den andra halvan satt i låset. Gör inte så. Och så kan vi inte göra när vi evangeliserar heller. Om människors hjärtan är stängda, då måste vi ta fram lite den heliga andes olja och smörja lite. Då får vi be och då får vi be lite mer. Och så, men försök inte bända upp människors hjärtan, för då kan de bli skadade. Och så står de med en halv nyckel i handen och ett hjärta som definitivt inte är öppet. Så det blev liksom också en andlig lärdom. Men åter till den här faktiska händelsen. Ja, det var bara att konstatera att den här bilen kommer vi inte hem med ikväll. Utan det blir att ta tåget och det går ju det också i och för sig. Men då sa vi så här att när vi nu ändå är i den här situationen, ja, men då går vi till Smyrnakyrkan, min gamla hemförsamling, och ser om det är något möte. På vinst och förlust så går vi dit, och det var inte så långt dit va. Så se om det är något möte i Smyrna ikväll. Och när vi kommer dit så får vi en väldigt glad överraskning. Jo då, det är väckelsemöte med ingen mindre än Frank Mangs. Och jag hade ju läst och hört talas om Frank Mangs en hel del. Och Inga Lill hade ju hört honom på torgkonferensen. Det hade jag ju då ännu inte gjort. Men jag hade ju läst om honom, hört om honom. Och blivit väldigt berörd och fascinerad av hans evangelisttjänst och hur Gud hade använt honom. Så vi tänker, ja men vad härligt, då får vi vara på väckelsemöte med Frank Mangs. Och det blev ett jättestarkt möte. Och vad predikade Frank Mangs över? Jo, han predikade över den här texten. Och på sin typiska finlandssvenska dialekt så sa han: Herrens ögon sveper över hela Smyrnakyrkan här ikväll. Och ingen utav er kan dölja er för honom och hans genomträngande blick. Utan han ser dig, och han ser dig precis som du är och exakt hur du har det. Du kan spela teater för människor men inte för Gud. Han ser hur du har det, men du ska veta att han älskar dig. Och så där gick han på alltså. Han ser om du har ett hängivet hjärta. Och vill du ge dig hän åt honom ikväll, så är han där och ska möta dig med sin kraft. Oj, oj, oj. Det var ett jättestarkt möte. En jättestark predikan. Och människor fick möta Gud. Och jag blev uppmärksammad på den texten. Och sen dess har jag aldrig glömt den. Sen är Frank Mangs en av våra favoriter. Jag har läst allt jag har kunnat komma över av honom och om honom. Men den texten har följt mig sedan dess. Herren söker människor och församlingar som har hängivna hjärtan. Och han är beredd att sätta in all sin kraft och sina välsignelser för att möta så fort han ser en människa med ett hängivet hjärta. Och han ser en församling som har den här heliga hängivenheten. Så är han beredd att komma med sin ande och välsigna. Med sina gåvor, med sin kraft, med sina välsignelser på ett underbart sätt. Vad handlar det här om? Jo, men jag tror ju att det handlar om kärleken till Jesus. Ni vet att församlingen i Efesos, de hade mycket som var positivt och bra, men de hade tappat det viktigaste. De hade förlorat den första kärleken till Jesus. Men låt oss se till att vi inte gör det. Utan vi kan få leva i en fortsatt kärleksrelation till Jesus. Där vi liksom har den första kärleken kvar i våra hjärtan. Och om du känner att det har falnat liksom, så vill han möta dig här ikväll. Han vill möta oss. Och jag tror att det är det som blir attraktivt när människor ser att Jesus betyder någonting för oss alltså. Har du hört den där berättelsen om han som gjorde något som är väldigt bra att man gör? Han tog med sig sin arbetskamrat till sin församling, till kyrkan, till gudstjänsten. Det borde vi alla bli bättre på att göra. Det gjorde han. Och sen efteråt så frågade han ju arbetskamraten: "Nå, vad tyckte du om gudstjänsten då?" "Jo, men det var bra," sa han. "Ja, var det något särskilt du lade märke till?" "Ja, det var det," sa arbetskamraten. "Ja, vad då?" "Jo, då sa arbetskamraten så här: Jo, jag lade märke till att det var väldigt mycket Jesus hos er. Ni sjöng om Jesus, ni talade om Jesus, ni bad till Jesus. Det var väldigt mycket Jesus. Och jag förstår att hade ni inte den där Jesus så vore det inte mycket med er kristna egentligen." Ja, men han hade ju fattat vad det handlade om, va? Ja, men det är ju sant. Hade vi inte den där Jesus, då vore det inte mycket med oss. För vi har ju inget att berömma oss av själva, va? Men nu har vi den där Jesus, och det gör skillnaden. Det är han som har frälst oss. Det är han som betyder någonting för oss. Det är honom vi älskar. Ska vi ta med ett ord där i första Petrus brev. Det första kapitlet och den 8:e versen. Första Petrus 1:8. Så står det så här. Honom, alltså Jesus, älskar ni utan att ha sett honom. Och fast ni ännu inte ser honom så tror ni på honom och jublar i obeskrivlig himmels glädje. Alltså, vi har ju inte sett honom heller med våra fysiska ögon. Ja, det finns ju de som får se Jesus i en syn, bland annat muslimer som sen blir frälsta, eller i en dröm. Men de flesta av oss har inte sett Jesus med de här ögonen. Men vi tror på honom. Och vi gläder oss över honom och vi älskar honom. Jag tror att en förnyelse av den Jesus hängivenheten, det betyder mycket. Det gör det. Och det gör ju att människor märker att det är skillnad. De har någonting, de kristna, som vi inte har. Och det är inte fantastiskt, det är på riktigt. Den där Jesus de talar om, det är på riktigt liksom. Och det betyder tydligen jättemycket för dem. Ja, men det är ju det som är så viktigt, va? För det är inte oss själva vi ska presentera, utan det är ju Jesus vi ska presentera för människor. Och där skulle jag vilja säga också, tänk om vi skulle bli lite frimodigare att i vardagen försöka att lite enkelt berätta om vad Jesus betyder för oss. Inte så att vi prackar på människor budskapet, men att vi tar naturliga tillfällen som vi får. Att säga någonting gott om Jesus, berätta om något bönesvar eller berätta om hur du blev frälst eller vad tron på Jesus överhuvudtaget har betytt för dig, inte minst kanske i svåra passager i ditt liv. Sånt där gör djupt intryck på människor. En hängivenhet till Jesus. Jag tror också att det handlar om det personliga andagslivet som är så viktigt och som kan hålla liksom hängivenheten vid liv. Att vi tar tid med Herren. Att vi har heliga vanor och discipliner för vårt andagsliv. Så att vi har en bestämd tid och en bestämd plats och ett bestämt sätt på vilket vi har vår andakt. Det är ju borde vara lika naturligt som att man har en bestämd tid när man äter och borstar tänderna och så vidare. Alltså sådana här dagliga rutiner som är nödvändiga för att det ska fungera överhuvudtaget. Och att vi också skapar det och håller det vid liv. Det hjälper hängivenheten att inte försvinna, att inte dö ut. Det handlar ju också mycket om glädje och inspiration. Det stod ju också så här, var glada i hoppet, stod det. Var glada i hoppet. Och evangeliet är ju glädjens budskap framför alla andra. Och andens frukt är ju kärlek. Och en av ingredienserna i kärlek är ju också glädje. Och dessutom så säger Paulus i Romarbrevet 15 är det väl, eller är det 14, att Guds rike består inte i mat och dryck, även om det är gott med kyrkfika. Men det består inte i första hand i mat och dryck, utan det består i rättfärdighet och frid. Och kommer ni ihåg vad han säger sen? Glädje i den helige ande. Glädje i den helige ande. Det är en av huvudingredienserna i Guds rike, säger alltså Paulus. Ja, det finns så mycket glädje i Herren. Och våra gudstjänster får också vara tillfällen då vi tillsammans gläder oss i Herren. Och ni vet varför vi firar gudstjänst på söndag. Det är ju att det var ju uppståndelsedagen. Det var ju då han uppstod, vår Herre och Mästare. Och därför började de kristna. I början var det ju sabbaten man firade. Men sen övergick man mer och mer till att göra det på söndagen istället. För att minnas Jesu uppståndelse och glädjas över Jesu uppståndelse. Och då brukar jag säga så här att varje söndag, varje gudstjänst borde egentligen vara en påskdag. Där vi gläder oss över att han lever. Och han har inte dött sedan dess heller. Han lever ju fortfarande. Han är ju på tronen. Och vi gläder oss över honom. Alltså en del gudstjänster som man kommer till eller ser på tv, så det låter ungefär som en parentation över en älskad mästare som tyvärr gick och dog, va? Men så ska det inte vara. Utan våra gudstjänster är glädjefester där vi firar att Jesus är uppstånden. Och där vi gläder oss. Och dessutom så kan ju varje söndag få vara en pingstdag. Där vi dessutom gläder oss över att anden är utgjuten. Att anden inte är kvar i himlen, anden är här på jorden. Och anden är mitt ibland oss. Och anden är utgjuten över oss. För att möta oss och fylla oss och förnya oss och utrusta oss på alla tänkbara sätt. Och det får vi glädja oss åt. Den här glädjen i Herren betyder väldigt mycket. Och det stod ju också här i Romarbrevet 12 som vi läste att vi skulle vara brinnande i anden. Tillbaka där till Romarbrevet 12 som vi läste, vers 11. Var inte tröga när det gäller iver. Var brinnande i anden och tjäna Herren. Och vad är det som kan hålla oss brinnande i anden? Ja, men det är ju andens eld. Det är ju den helige ande. Jesus sa ju, och Johannes döparen sa det också om Jesus, att när han kommer, då ska han, jag döper er med vatten, men när han kommer, då ska han döpa er i helig ande och eld. Så när Jesus döper oss i den heliga ande så är det också en eld som tänds i våra hjärtan. Och den heliga ande vill hjälpa oss att hålla den elden brinnande. Att inte den får slockna, va? Och därför är vi beroende av den heliga ande. Vi är beroende av att fortsätta att leva ett andefyllt liv. Och här ska vi titta lite närmare på en mycket intressant gammaltestamentlig text i tredje Mosebok. Tredje Mosebok, det sjätte kapitlet. Och vi ska läsa några verser där. Verserna 12 och 13 i tredje Mosebok, sjätte kapitlet, verserna 12 och 13. Det handlar om brännoffret, står det till rubrik i min bibel här. Ett lite längre stycke, men vi tar framförallt verserna 12 och 13. Men elden på altaret ska hållas brinnande och den får inte slockna. Varje morgon ska prästen där tända ny ved och på veden ska han lägga brännoffret och bränna fettstycken av gemenskapsoffret. Elden ska alltid hållas brinnande på altaret. Den får inte slockna. Det här var ju den gammaltestamentliga gudstjänsten i tabernaklet först och det som sedan blev templet. Och där skulle man ju frambära olika typer av offer. Och i det här fallet beskrivs det speciellt det här brännoffret då. Och som skulle offras där varje dag. Och på det sättet så skulle elden på altaret hållas brinnande. Och den fick inte slockna. När jag som 19-åring gick i min första bibelskola, oktober månad, 4 veckor, och i Smyna, Göteborg. Det var en fantastiska veckor på många sätt. Och då fanns det också, jag vet inte alls hur det är idag, men då fanns det nere i källaren, så fanns det ett bönerum. Och där kunde vi gå ner också på raster och be om vi ville. Och det hände att vi gjorde. Längst fram i det bönerummet så fanns det en sån här gammal bibeltavla som fanns mer när jag var barn och ung och växte upp. Finns inte så ofta idag, men man kan ibland när man kommer in hos riktigt äldre vänner så kan man se såna bibeltavlor. Förstår ni vad jag menar ungefär? Med sirlig skrift. De var ju så duktiga och hade vacker sirlig skrift på den tiden. Och då var det just den här texten som stod på den där bibeltavlan. Elden på altaret ska alltid hållas brinnande. Elden ska alltid hållas brinnande på altaret. Den får inte slockna, den här texten. Och jag minns hur jag då som 19-åring läste den där texten. Och kallelsen brann ju i mitt hjärta. Nu skulle jag ut och tjäna Herren. Och så berördes jag av den där texten om Guds eld på hjärtats altare. Och då föddes det en längtan och det föddes en bön i mitt inre. Som jag faktiskt har fortsatt att be många gånger under alla dessa år sedan dess då. Herre, låt aldrig din eld, trons eld och den heliga andes eld och kallelsens eld, låt den aldrig slockna i mitt liv. Utan låt den fortsätta att brinna hela livet. Jag har bett om det många gånger. Och Gud har varit nådig och hjälpt. Ibland kanske det har varit starkare, ibland kanske det har varit lite svagare. Men det har inte slocknat. Och det är bara Guds nåd. Men det är också att jag har haft en längtan och bett om det. Att den får inte slockna. För jag har också känt så här. Och jag förstod det redan då, fast jag då inte hade varit ute i församlingstjänst. Men skulle ut så förstod jag så här. Och det var som att Gud talade till mig om det. Att om elden skulle slockna i ditt liv, Roine, då kan du lika gärna sluta som evangelist eller pastor eller vad det nu är som du kommer att bli. Då kan du lägga av, för då kan jag inte använda dig. Men om elden får fortsätta att brinna där, då kan du tjäna mig. Och då kan jag använda dig. Så jag har bett den bönen väldigt mycket. Men det här är ju inte bara till för de som arbetar i heltidstjänst. Det här är ju till för varje kristen. Vi sa ju det, vi började ju där igår kväll och säga att varenda en är en präst åt Gud. Så är det ju. Det finns ett speciellt andligt ledarskap, men det finns inte ett speciellt prästerskap i Nya Testamentet. Det gör det inte. Ett andligt ledarskap, ja, det är inte alla som är det, men inte ett speciellt prästerskap. Utan i Nya Testamentet är varje troende en präst åt Gud. Så här är vi präster allihop. Du visste väl det. Och elden på altaret ska hållas brinnande. Titta nu lite, jag vill fästa er uppmärksamhet på några detaljer i den här texten. Hur skulle elden på altaret kunna hållas brinnande? Vad var det som var viktigt? Ja, nummer ett. Brännoffret skulle offras där. Titta, ska ni se i vers 9. Där står det så här. Brännoffret ska ligga på altarets härd hela natten till morgonen. Och elden på altaret ska därigenom hållas brinnande. Så för det första, det som var nödvändigt om elden inte skulle slockna, det var att brännoffret offrades varje dag och låg kvar där över natten. Och därför skulle elden hållas brinnande. Vad är brännoffret? Vad står det för? Det var exakt där vi började igår kväll. Romarbrevet 12:1, att vi ska frambära oss själva som ett levande offer åt Gud. Syndoffret, det är det Jesus har gjort för oss. Det är bara Jesus som kan bära fram det. Tackoffret, det kan vi bära fram. Men brännoffret är också vår överlåtelse. Att leva i en fortsatt överlåtelse åt Gud. Och hör ni, Gud pensionerar ingen. Så även om jag nu när jag talar ikväll talar till flera utav er som är en bit upp i åren och som kanske några till och med äldre än vad jag är, så innebär inte det att Gud har pensionerat någon eller sagt att ja, nu har jag inte användning för dig längre. Gud har användning för oss så länge vi är kvar här på jorden. Och han vill att vi ska tjäna honom med glädje. Det ska vi göra. Så fortsätt att leva i den överlåtelsen. Då kommer elden att hållas brinnande. Men så finns det några detaljer till, vet du. Det talas också om veden i vers 12 här. Men elden på altaret ska hållas brinnande och får inte slockna. Varje morgon ska prästen där tända ny ved. Och på veden ska han lägga brännoffret och så vidare. Om andens eld ska kunna brinna i vårt liv så måste det finnas något att brinna i, vet du. Det här är ju enkel logik, va? Om man ska kunna tända eld i en öppen spis som du kanske har där hemma. Ja, men då måste man ju ha lite ved. Och så får man tända. Och så får man ju se till att veden inte bränner ut. Då måste man ju lägga på ny ved. Om elden ska kunna hållas brinnande så måste man dit med ny ved. Och då är ju frågan, vad är veden? Och nu har jag en tolkning som ni får pröva. Och jag säger inte att det är den enda rätta tolkningen. Jag säger bara att det är min tolkning. Du kanske har en ännu bättre tolkning. Jättefint i så fall. Gud välsigne dig med din tolkning. För det står ju inte exakt vad veden är. Så där. Men jag har fått så levande för mig vad veden är i mitt sätt att se det. För mig är det som står i den här boken. Det är Guds ord. Varje morgon skulle vi lägga ny ved på altaret. Varje morgon så kan vi få läsa Guds ord. Och ju mer, vet du, vi fyller vårt sinne med Guds ord, desto mer får anden att brinna i. För som jag sa, elden kan inte hållas brinnande om det inte finns något att brinna i. Så det behövs överlåtelsen, brännoffret, och det behövs ny ved varje dag. Guds ord. Och Guds ord är som veden här. Dessutom så behövs det ju syre, det vet vi alla. Att om man liksom täcker över det som brinner så att det inte får tillförsel av syre, då slocknar ju elden. Så är det ju. Det behövs ju syre. Vad är syret? Det är vår bön och vår tacksägelse. Det är syret. Man brukar, till och med Luther sa ju det här att bönen, det är vår andliga människas andning. Det är att ta in det himmelska syret i vår personlighet. Det är vårt böneliv och vår tacksägelse. Så det hjälper andens eld att hållas brinnande. Sen finns det en liten detalj till i vers 10, ska ni se. Där står det om prästen, där i 3 Mosebok 6. Och det står att prästen ska ta bort askan efter brännoffret som elden har förtärt på altaret. Ta bort askan. Och då blir jag påminn om en text i Nya testamentet. I 2 Timoteusbrevet 1:6. Där Paulus uppmanar Timoteus att blåsa liv i nådegåvan som han har fått. Blås liv i nådegåvan. Och grundtextens ord är alltså beskrivningen av en eld som har brunnit. Men som nu har falnat och blivit till lite glöd under askan bara. Och där det handlar om att blåsa liv i det så att askan försvinner och det flammar upp igen med klar låga. Så det är grundtextens ord där. Och dessutom så har jag läst någonstans att i en kinesisk översättning så översätts just den versen, blås liv i nådegåvan, så här. Skaka av dig askan så att det brinner friskare. Mycket intressant översättning. Skaka av dig, tack Gud för kineserna. Skaka av dig askan så att det brinner friskare. Så det behövs att man tar bort askan och skakar bort askan. Vad kan det vara för aska? Ja, det kan vara modlöshetens aska. Det kan vara jantelagens aska. Det kan vara de negativa tankarnas aska. Det kan vara fördömelse och grämelse över gamla misslyckanden. Det kan vara människofruktan. Det kan vara så mycket som har blivit som en kvävande aska i vår ande och i vårt själsliv. Och som liksom har fått elden att slockna och bara ligga och pyra lite grann där. Men Herren vill att den lågan ska flamma upp igen. Att andens eld i vårt inre ska tändas på nytt igen. Och hörrni, jag tror att det är det som Gud håller på att göra nu också. Ibland har jag sett det hända påtagligt i människors liv. Att det börjar brinna igen där det kanske inte har brunnit på länge. Ibland kan man se det i församlingar där det har varit en down-period liksom. Och det har varit som lite tynande vekar. Och så kommer Gud och liksom blåser nytt liv i den där elden. Och så börjar det brinna igen i den där församlingen. Och så börjar det hända saker och människor blir frälst. Och man får ha dophögtider och människor blir förnyade och så vidare. Så det här är så viktigt. Ja, vad är det då som kan släcka elden i våra liv och i våra församlingar? Låt mig säga någonting om det också. Ja, men det är andlig ljumhet. Ni vet, det var ju det stora problemet. Jag var inne på det lite grann igår kväll när jag talade också om det kötsliga religiösa tänkandet. Det här lagom, liksom lagomlivet, det religiösa lagomlivet. Som Bibeln egentligen definierar som ljumhet. Och ni vet att det var ju problemet för församlingen Laodikea. Där Herren säger till dem i Uppenbarelseboken 3 och vers 15. Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall ska jag spy ut dig ur min mun. För du säger jag är rik, jag har fått rikedomar och behöver ingenting. Och du förstår inte att just du är eländig, ynklig, fattig, blind och naken. Alltså de hade drabbats av ljumhetens ande. Och jag har upplevt under ganska många år egentligen att det är ett av de stora problemen i svensk kristenhet. Att vi så lätt grips av ljumhetens ande. Och vi slår oss till ro liksom. Vi tappar gnistan, vi tappar tron på vad Gud vill göra. Och vi liksom nöjer oss med status quo som det är. Och så blir vi så upptagna av allt möjligt annat. Inte så att vi tappar tron, inte så att vi förlorar frälsningen. Men det brinner inte längre liksom. Och det blir så mycket annat som upptar tid och kraft och intresse istället. Ljumheten som får elden att slockna. Men där får vi be. Att om vi på något vis upplever det så får vi be. Herre, jag vill inte vara ljum utan jag vill vara varm och brinnande. En annan sak som jag har märkt som är väldigt vanlig faktiskt. Det är olika former av besvikelser. Ibland så möter vi människor som har varit så brinnande för Herren och tjänat honom med sån glädje och fungerat i olika gåvor och så vidare. Men sen har man mött tuffa saker. Och som sagt, vi gör ju det av och till i vårt liv som människor överhuvudtaget. Också vårt liv som kristna och i församlingsliv och så vidare. Och man har upplevt besvikelser. Och det kan vara av olika slag. Och så har man har inte gått till korset, till Jesus med de här besvikelserna. För han är ju den enda som kan ta hand om dem. Jesus är ju den enda som klarar av att hantera våra besvikelser. Vi klarar ju inte av det själva, va? Eller hur? Vi gör inte det. Men Jesus, han klarar av att hantera våra besvikelser. Så det bästa vi kan göra det är att gå till Jesus och låta honom få ta hand om dem. Och låta honom få lyfta av besvikelserna ifrån oss. Men om man inte gör det så växer besvikelserna inom oss och kväver elden i våra hjärtan. Och så tappar man liksom det man hade. Man tappar det här att vara brinnande i anden. Och så hamnar man på defensiven och i besvikelse och grämelse och resignation. Liksom. Och likaväl ska jag säga som det är så underbart att möta brinnande kristna. Så är det en sån djup smärta och sorg att möta människor som har slocknat. Som en gång brann. Jag har mött båda delarna. Ja, jag mötte häromveckan. Så mötte jag i ett personligt samtal. jag har ju också personliga samtal med församlingsledare och så här. Och i ett sånt samtal så mötte jag en äldre broder, en församlingsledare som är flera år äldre än jag själv. Och jag blev så positivt berörd när han uttryckte sin djupa längtan. Dels i sitt eget liv efter att bli mer använd av Gud till välsignelse. Och hans djupa längtan efter att få se mer av den helige ande i församlingen. Och jag sa amen. Amen, sa jag. Det är precis det som finns i mitt hjärta också. Och jag blev så glad när han som har varit med ett helt långt liv. Och varit äldstebroder sedan han var riktigt ung. Och varit med om både nöd och nåd. Och både glädjeämnen och besvikelser. Och jag fick också del av liksom att ja, han hade upplevt ganska många besvikelser också. Men det hade inte fått elden att slockna. Inte. Utan det brann så mycket i hans hjärta fortfarande. Och då sa jag så här. Du har en viktig uppgift fortfarande som församlingsledare. Tro inte något annat. Du behövs. För det brinner i ditt hjärta. Det brinner i ditt hjärta. Alltså man blir så glad när man möter de här som har varit med länge. Och man blir glad när man möter ungdomar som brinner. Ja, man blir kanske allra gladast när man möter människor mitt i livet som brinner. För det är kanske allra svårast. Det är den svåraste tiden nästan. Det är där mitt i livet när det är så lätt att bli upptagen av allt möjligt annat. Men att möta de här som bara brinner för Jesus, det är så uppmuntrande. Men olika besvikelser kan släcka elden. Hörrni, ni en annan sak som kan släcka elden, vet ni vad det är? Prestationsfylld församlingsverksamhet som skapar utbrändhet. Ibland har jag mött det också i själavård. Det är människor som har brunnit så mycket för Herren och de har satsat och de hjärnet liksom. Men de har liksom, det har blivit prestationsfylld församlingsverksamhet där man liksom har gett allt och så har man gett lite till och så har man gett ännu mer och så har man liksom försummat vilan och man har försummat familjen och man har försummat liksom sådana saker. Man har bara liksom gett hjärnet och så har det blivit prestationsfyllt liksom och så har man blivit utbränd. Och det är klart att då kan det finnas behov att en tid dra sig tillbaka och hämta krafter och bara vila och finna sig själv i Kristus. Finna sig själv liksom både till ande, själ och kropp och få nya krafter. Men det är ju inte meningen att man ska vara kvar där i det tillståndet hela tiden utan att man ska få komma tillbaka igen. Herren vill att vi ska brinna men inte bli utbrända. Och det här får vi vaka över hos varandra också. Jag brukar säga så här. Till en del medlemmar måste man säga, hör du, det vore roligt om du kom någon gång. Om vi fick se dig ibland oss. Och till andra får vi säga, hör du får faktiskt vara ledig någon gång också. Den här hälsebroden som jag berättade om, de var bortresta här om helgen. Och de beklagas över det, han och hans fru. Men då sa jag, ni är ju med jämt så ni får åka bort, ska ni veta. Ni får vara lediga. Åh, får vi det? Ja, det får ni. Ja. Men så kan det vara. I Romarbrevet 12 och 11 som vi läste i den här parafrasen, The Message, så står det, bränn inte ut er, håll lågan brinnande. Ett annat område det är att försumma förnyelsen genom den heliga ande. Att försumma att förnyas i den heliga ande, det gör ju att elden kan slockna. Efesierbrevet 4:23 som vi också läste igår, där det står, se till att ni förnyas i ande och förstånd. Och sen Efesierbrevet 5:18, låt er uppfyllas av anden. Och då är det så här i den grekiska grundtexten att det handlar inte om en engångsupplevelse som man en gång var med om. Det handlar om en fortsatt kontinuerlig uppfyllelse av den heliga ande. Det är vad som beskrivs i den texten. Låt er alltså hela tiden fortsätta att uppfyllas av anden. Jag brukar säga att jag är jättetacksam för mitt anderop som jag fick när jag var 11 år. Det betydde otroligt mycket för mig. Jag är oerhört tacksam för den förnyelse jag fick när jag var 16 år. Och då fick jag tungotalet. Märkligt nog så fick jag inte det när jag blev andedöpt som 11-åring. Men jag fick ett mycket kraftfullt andedop som jag inte behövde tvivla på. Och som gav mig frimodighet och kraft som jag inte hade haft förut. Och en eld i mitt hjärta. Men när jag var 16 år fick jag tungotalet. Och det har betytt jättemycket för mig. Jag är så tacksam för den gåvan. Och skulle inte vilja vara utan den. Jag är jättetacksam för den. Det är jag tacksam för. Jag är tacksam för förnyelseupplevelse 1977. Upplevde jag en stark förnyelse i den heliga ande. 1978 upplevde vi en trosförnyelse i vårt liv på ett särskilt sätt. Och i mitten på 90-talet fick jag ytterligare en väldigt stark förnyelseupplevelse som innebar väldigt mycket för mig. Men vet du vad jag är allra mest tacksam för? Jag tror du anar det. Möjligheten att varje morgon få bli förnyad i den heliga ande. Få säga tack för allt jag varit med om. Tack för alla gånger jag har upplevt att bli fylld av anden. Men kom och fyll mig idag också. Kom och fyll mig denna dag. Och inför de utmaningar jag har, inför de möten jag och bibelstudier och samlingar jag har, eller samtal jag ska ha den här dagen eller vad det nu är, kom heliga ande och fyll mig på nytt igen. Och möjligheten att få uppleva det, få leva i den fortsatta kontinuerliga andeuppfyllelsen, det är jag allra mest tacksam för. Det betyder allra mest. För hur underbart det än har varit bakåt, så kan man inte bara leva på minnen. Vi kan fyllas av tacksamhet och vi kan inspireras av sånt vi har varit med om. Och det får vi göra. Men vi kan inte leva bara på gamla välsignelser, utan vi behöver leva i den här förnyelsen. Modlöshet är ju en sån där sak som kan släcka elden. Ta fram igen andra Timoteus där jag var och läste förut i 6:e versen om att blåsa liv i nådegåvan. Och då står det också i nästa vers, i den 7:e versen. Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Timoteus, och skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig, hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangeliet genom Guds kraft. Alltså modlöshet var det stora problemet som hade släckt elden, eller i alla fall fått den att bli tynande under askan där hos Timoteus. Det var modlöshet. Och jag har märkt att det är ett stort problem i svensk kristenhet, i våra församlingar, modlöshet. Nu säger jag inte att det är så i Älgarås. Ni kanske inte alls plågas av någon modlöshet. Då gratulerar jag bara och säger underbart, halleluja. Då behöver ni inte tänka så mycket på den punkten i predikan. Men jag vet att jag ibland grips av modlöshet. Och jag vet att det inte är helt ovanligt att vi ibland gör det. Ibland kan man möta församlingar som helt har blivit lamslagna av modlöshet. Men vi kan bli fria ifrån modlöshetens aska. Det Herren säger igen och igen till oss: var vid gott mod. Var vid gott mod, min dotter. Var vid gott mod, min son. Var vid gott mod, ni församling. Det är vad Herren säger till oss igen och igen. Det var lite om helig iver och hängivenhet och glädje. Nu tar jag en punkt till. Vad stod det i Romarbrevet 12:12? Och då är det 6:e punkten vi är framme vid. Kännetecknet på en levande och förnyad församling. Då stod det ju så här också: var uthålliga i bönen. En levande och förnyad församling har ett starkt böneliv. Alltså det här möter vi igen och igen i Bibeln, i Guds ord. Läs apostlagärningarna. Alltså det går ju som ett, någon har sagt så här, det går som ett bönebrus genom hela apostlagärningarna. Läs och märk ska du se. Och när man läser Nehemjas bok om när han byggde upp muran och förnyade gudstjänstlivet, så är det som ett bönebrus genom hela den boken. För den boken är ju en förebild på hur Gud vill förnya och bygga upp våra församlingar. Och det är ett bönebrus genom hela boken. Man kan studera väckelshistorien och man ska se att det finns ingen väckelse som inte har föregåtts genom bön och fötts genom bön och hålls vid liv genom fortsatt bön. Och vi kan titta på nutid, på församlingar som växer idag och som upplever Guds andes vidrörande. Det finns alltid ett starkt böneliv med. Var uthålliga i bönen. Och därför, som jag redan sa igår kväll och som jag nämnde idag också här, jag blev så otroligt glad när jag hörde att ni har levande bönemöten. Och när jag hörde att ni till och med kan vara mellan 15 till upp till 20 i ett bönemöte i denna lilla församling. Grattis, säger jag. Grattis till det. Underbart. Härligt. Härligt alltså. Då ligger ni bra till. Då finns det goda förutsättningar. Det gör det. Fortsätt så. Fortsätt och håll bönens låga brinnande uthålligt. Och rätt som det är så kommer genombrottet. Ni har redan säkert upplevt en hel del goda saker. Det kommer mera. Var så säker, det kommer mera. Håll ut i bön. Jag brukar ibland berätta, jag nämnde om Karl-Erik Salberg och Santa Clara här. Har ni hört den här berättelsen när de fick besök av en koreanska i Santa Clara kyrka? Det är några av er som nickar. Alla ni som har hört det, kan ni nicka? Ni två har hört det. Men ni som inte nickar, har ni inte hört det? Nej. Och någon har hört det och kommer kanske inte ihåg det. Om nu kan vara Christer eller någon annan. Ja, vill ni höra det? För jag ska inte hålla på så länge till alltså. Nej. Ja, men det var ju så här. När det andliga skeendet hade börjat i Santa Clara under Karl-Erik Salbergs ledning. Och kommit en bit på väg alltså. Och de var ute evangeliserade på Plattan och på Malmskillnadsgatan. Och människor blev frälsta. Och församlingen började växa. Och gudstjänstetagandet ökade. Och ja, det var mycket positivt. Så får de besök av en koreanska som kommer dit. Och redan första dagen så säger hon: pastor Salberg, jag vill träffa dig och prata med dig, för jag har något viktigt att säga. Och då tänkte han så här: ja, hon kommer från Korea. Tänk, de har nog hört om vår församling där borta i Korea. Så hon har nog en hälsning från någon hög andlig ledare där borta. Ja, det blir trevligt. Mm. Och så nästa dag så träffas de för det här samtalet då. Och då när de träffas på tumman hand där, så spänner den här koreanskan ögonen i Karl-Erik Salberg och säger: ni ber för lite i den här kyrkan. Och då berättar Salberg sen efteråt att min första reaktion var att jag blev nästan arg. För det var ju inte alls det jag hade väntat mig att höra. Och dessutom tyckte jag nästan det var oförskämt att här kommer hon, och hon kom igår. Och så säger hon att vi ber för lite. Och om det är någon församling som har lite framgång här i Stockholm och i Sverige, så är det ju vår församling. Vi ber allt en del och vi vinner människor, så vad pratar hon om? Men det sa han ju inte klokt nog och gudfruktigt nog. Men han hade det inom sig, va? Så han liksom frågar: vad menar du? Jo, ni ber för lite, ni behöver be mer i den här församlingen. Ja, vi ber ju en del, men det är klart, vi kan be mer. Ja, och så säger hon: varför inte utlysa bön 2 gånger om dagen? 5 dagar i veckan, måndag till fredag, morgon och eftermiddag. Ja, så han, ja, det kanske vore bra, men jag vet inte hur jag ska få till det. Sätt igång bara, sa hon. Ja, jag får väl planera det framöver. Planera, sätt igång imorgon, sa hon. Och han tänkte liksom så här: hur ska jag få ihop folk till det då? Hur ska jag få ihop folk till bönemöte 2 gånger om dagen liksom? Och hur ska jag få tag på folk redan till imorgon? Men hon säger: det är väl inget att vänta på, sätt igång. Och hon insisterar att de ska göra det. Och han kapitulerar och tänker, och börjar ana också att det är Gud som har sänt henne. Att det här är inte bara hennes idéer, utan det är Herren som talar genom den här koreanskan. Så han säger: okej, vi ska göra det. Och på något vis, jag vet inte om, ja, det fanns väl knappt sms på den tiden, jag vet inte, det är en hel del år sedan, men han ringde väl runt eller hur han nu gjorde, så han fick ihop några stycken redan till nästa dag. Sen dess har de hållit på varje morgon, måndag till fredag, varje morgon och varje eftermiddag. Och på morgon så är det mest liksom de anställda och de volontärerna, medarbetarna där, som möts till bön. Men på eftermiddagsbönen brukar det komma mycket mera folk. Och så sa Salberg i slutet av, han har gått i pension sedan ett antal år tillbaka, men i slutet av sin tid innan han gick i pension, så sa han: allt har fått liv i församlingen genom våra bönemöten. Sen vi började med denna regelbundna bön, så har det påverkat varje område av vårt församlingsliv. Varenda område har påverkats och burit frukt, och vi har sett ökad välsignelse och ökad andlig tillväxt och utveckling inom varenda område sedan vi började med den bönen. Visst är det underbart? Gud hör ju bön, och han älskar att hans folk ber och söker honom. Och ni vet, när vi ber om människors frälsning och ber om andlig förnyelse och ber om sådana saker, då kan vi vara 100% säkra att det är saker efter Guds vilja som vi ber om. Ibland kan vi ju be om andra saker som kanske inte alltid är Guds vilja. Men när vi ber om sådana saker, då vet vi att det är i harmoni med Guds vilja och Guds ord. Och det är det som ligger på Guds hjärta, verkligen. Fantastiskt. underbart, så var uthålliga i bönen. Den sista punkten som jag bara vill snudda vid, och förmodligen om inte Herren alldeles skulle lägga om det under nattens timmar, vill fördjupa mig i morgon förmiddag mera, det är det som står i den sista versen i Romarbrevet 12. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. En levande och förnyad församling låter sig aldrig besegras av det onda, utan använder allt det goda som Gud har gett och ger till att bli en övervinnande församling som vinner seger över det onda. En levande församling låter sig inte besegras av någonting som vill liksom knäcka oss och hindra oss, utan vinner seger i Jesu namn genom att använda det goda som Gud har gett oss. Och ni vet att det är så viktigt med det här segermedvetandet. Levi Petrus berättar i sina memoarer att i den tidiga pingstväckelsen så, och jag menar, det är ju ingen slump att den där röda sångboken heter Segertoner. Alltså det är ju inte så att den skulle kunna heta precis vad som helst, utan det fanns ju en tanke bakom att den hette just så, Segertoner. Och det här med segermedvetande skriver Levi Petrus där. Och jag tror det är inte bara i sina memoarer, utan det är också i en av de sista böckerna, Brytningstider, Segertider. Att ha ett segermedvetande är väldigt viktigt, sa den gamle pingstledaren innan han togs hem till Herren. Och då säger han själv och berättar att det här var väl på 20-talet någon gång, så mötte han en av de andliga ledarna i ett av de äldre samfunden i Sverige i ett samtal. Och då säger den här tror jag han var missionssekreterare för den yttre missionen i det samfundet, något sånt var han. Och då säger han så här att, ja, som jag ser det och som vi ser det i vårt samfund, så finns det ett och annat hos er pingstvänner som vi inte tycker är så bra. Men det finns något som ni har som vi andra till stor del saknar. Och det är ett segermedvetande. Det är det segermedvetande som ni pingstvänner och pingstförsamlingar har. Och som vi i de gamla samfunden skulle behöva mycket mer utav, säger den här missionsledaren. Och det skriver Levi Petrus att det la han på sitt hjärta på ett särskilt sätt och tog till sig. Det är viktigt det här. Vi är inte kallade att bara bli överlevare, utan vi är kallade att bli övervinnare. Det innebär inte att vi kommer att slippa kampen och prövningarna. Det kommer vi inte att slippa så länge vi är här på jorden. I himlen kommer vi att slippa det, men vi är inte där än. Så länge vi är här så kommer vi att möta kampen och motgångarna och prövningar. Både på det personliga planet och som församlingar. Men Jesus har lovat oss att inget av det ska få knäcka oss. Varken personligt eller som församlingar. Utan att vi ska få vinna seger tillsammans med honom. Gud har gett oss tillräckligt mycket gott i Kristus för att vi ska kunna övervinna det onda. Som jag sa, ursprungligen så handlar ju den här texten om att inte låta sig besegras när det gäller personliga relationer. När det handlar om konflikter och såna här saker. Att inte besegras av oförlåtelse och bitterhet och såna saker. Men han uttrycker ju också en allmän andlig princip i den här texten. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Det finns en kamp i andevärlden som ibland kan vara mycket påtaglig. Och jag skulle också vilja säga att när en församling börjar ta steg framåt och vinna segrar för Gud, och det börjar hända positiva saker i en församling, då kommer också den onde med motattacker. Det har ni säkert upplevt. Det har varje församling upplevt som får uppleva positiva saker. Där man går framåt och Guds rike utbreds och det händer positiva saker. Så försöker den onde komma med motattacker och försöker hindra detta och stoppa detta. Och vi upplever det också rent personligt. Inte minst som andliga ledare så kan vi få uppleva det väldigt, väldigt påtagligt. Men då är det viktigt att inte tappa fotfästet och att inte ge upp på något sätt, utan vinna seger i Jesu namn. Och jag brukar säga så här, det är precis som en boxningsmatch. Så tror ni inte att jag gillar boxning, inte ett dugg. Nej, men jag tar bilden ändå. Du vet, i en boxningsmatch så kan ju den ene kan ju bli nedslagen i flera ronder, alltså, men ändå resa sig och vinna matchen. Va? Den onde kan slå ut oss i en och annan rond, men ändå så får vi resa oss innan han har räknat till 10 liksom. Så får vi resa oss igen och vinna matchen tillsammans med Jesus. Och jag tror att både på det personliga planet så ska vi göra det. Och som församlingar så ska vi göra det i Sverige. Än skönt om vi ibland liksom känner oss lite utslagna och så får vi resa oss igen i Jesu namn. Och tillsammans med honom får vi vinna segern. Verkligen. Är ni med på det? Vi får vinna segern tillsammans med Herren. Och som sagt, med största sannolikhet så kommer jag fortsätta att predika över den punkten. Mer att utveckla den imorgon förmiddag. Och då ska vi tala både om vad är det som vi kan möta, som man kan beteckna som det onda som vill slå ner oss. Och vad är det framförallt det goda som Gud har gett oss som vi får använda till att besegra det onda. Det ska det handla om imorgon förmiddag. Ska vi ta en liten stund i bön och förbön inför Herren? Och som jag utlovade igår kväll också, så vill jag också ge tillfälle för personlig förbön här ikväll. Och kanske också att det är så att alldeles om en liten stund när vi går in mer konkret i förbönen, att vi också gör det under några bönesånger och lovsånger tillsammans. Mm, du nickar, bra, fint. Men ska vi gå inför Herren nu? Och ska vi också be och inbjuda den heliga ande att komma och verkligen röra vid oss i avslutningen här ikväll. Det finns mycket längtan, det finns mycket behov och den heliga ande är här för att möta oss. Vi får inbjuda honom att komma och röra vid oss. Och Herre, så prisar jag dig för ditt levande ord. Jag tackar dig för den här eftermiddagen och kvällen som vi har fått dela ditt ord med varandra. Jag tackar dig för de här sanningarna ifrån Romarbrevet 12, Herre. Jag tackar dig för den här församlingen och jag tackar dig för att jag får se och höra och märka att det finns så mycket av detta goda redan i den här församlingen. Och tack att du vill förstärka allt detta. Du vill föröka det. Du vill utveckla det ännu mera. De goda kännetecknen, de goda välsignelserna i den här församlingen. Och tack för att du vill ge en underbar seger för ditt rike. Jesus Kristus, tack för människor som ska bli frälsta här, Herre. Tack för människor som ska komma tillbaka som en gång har varit med, Herre. Och som ska få komma tillbaka och få möta dig igen. Tack för aska som ska skakas av och elden som ska börja brinna igen i människors hjärtan. Tack för dophögtider som ska hållas, Herre. Tack för människor som ska bli fyllda med den heliga ande och förnyade. Och tack för nådegåvor som ska komma i funktion, Herre. Och tack för helanden som du också vill göra. Vi prisar och lovar och tackar dig, underbara mästare och Herre. Vi prisar ditt namn. Och så vill vi inbjuda dig, helige ande. Kom, du hjälparen, du underbara hjälpare, du gode helige ande. Du som är kraftens ande när vi är svaga. Du som ingjuter mod och styrka när vi är modlösa. Du som är kärlekens ande när inte vår egen kärlek räcker till. Du som är frimodighetens ande när vi är rädda. Du som är eldens ande när elden har börjat slockna i våra hjärtan. Tack att du är här för att möta oss ikväll. Jag prisar och lovar och ära dig för det i Jesu underbara namn. Halleluja. Så välkommen helige ande att röra vid oss och att möta med oss i Jesu namn. Halleluja. Halleluja.